Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Juventus står inför sin största storstädning i modern tid. Inte bara Maurizio Sarri ska ut, utan Mandzukic och Emre Can har redan fått gå. Pjanic är borta, Matuidi likaså, och nu väntar Higuain och Khedira på samma öde. In kommer oerfarna Weston McKennie och Dejan Kulusevski och nyexaminerade tränaren Andrea Pirlo. Men vart är egentligen klubben på väg?
Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt.
Det har varit en turbulent sommar i Turin. Efter 3 förluster på de 4 sista matcherna i ligan och bara 2 vinster på de sista 8 fick klubben dessutom respass mot Lyon i Champions Leagues åttondelsfinal. Experimentet med tränaren Maurizio Sarri föll inte så väl ut och få är förvånade. Sarri fick inte en trupp lämpad för sitt spel i en klubb där vinna alltid har varit viktigare än hur spelet ser ut på planen. Många hade väntat sig ett säkert erfaret val som Sarris plötsliga efterträdare, men valet föll på Andrea Pirlo som just fått uppdraget som klubbens U23-tränare då han helt plötsligt blev A-lagstränare istället. Hur gick det där till synes panikartade valet till? Och hur ska nyexaminerade Andrea Pirlo lära sig att styra den här tunga skutan på nolltid? Kommer Juventus vinna för 10:e året i rad? För att försöka få svar på en del av de här frågorna så tar vi hjälp av 2 som vet mer.
Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt.
Ja, och nu är det många som undrar varför valet föll på Andrea Pirlo som huvudtränare och Vicky Blomé. Det kändes panikartat, tycker jag åtminstone, när Juventus åkte ut ur Champions League med Maurizio Sarri som tränare. Och helt plötsligt någon dygn senare så presenterades Andrea Pirlo.
Ja, en jätteskräll, och som du säger, jag tror att det är ett panikbeslut i mångt och mycket. Annars hade man inte anställt honom som tränare för U23-laget bara en vecka innan. Ser ju väldigt konstigt ut, så att jag kan inte tänka mig annat än att det var lite panik. Han kanske fanns där i bakhuvudet som en tänkt tränare några säsonger fram, men att han skulle få kliva in nu med en veckas tränarerfarenhet, det luktar panik, absolut.
Vilken uppenbar känsla hade du och vilken känsla har du nu med Pirlo vid rodret?
Jag tycker det är svårt att ha någon känsla överhuvudtaget, så man vet så himla lite om han som tränare, och han vet väldigt lite om sig själv som tränare. Han har ju sagt att han vill spela en fotboll där de äger mycket boll och snabb återerövning, vinna tillbaka bollen snabbt. Det är det han har pratat om. Vi har sett en träningsmatch där man ser lite av det, dock mot svagt motstånd, så att svårt att skaffa sig en bild än. Jag tror att klubben har anställt honom för att han är en bra person, han är omtyckt, han är ganska street smart och kan nog hantera gruppen på ett ganska bra sätt, tror jag de tror. Så att de förväntningarna går man väl lite in med. Men det ska bli jättespännande, för att ett blankt papper nästan, i alla fall.
Med oss idag har vi också ett geni på sitt sätt. En tidigare allsvensk tränare som jobbar som kollega till mig. Idag numera på Dplay hos Discovery. Du följer mest allsvenskan för oss i rutan, men du har koll internationellt också. Och framförallt nere på stöven, Alec Alén, så är det Juventus som du följer.
Ja, det kan man säga. Det är ju det laget som är det enda att följa i Italien, skulle jag säga.
Och av det du har fått se förra säsongen med Maurizio Sarri som tränare, när Juventus skulle bli sexiga, som så många klubbar vill bli, vad har du för intryck av det Sarri presterade förra säsongen?
Jag var tidigt väldigt orolig, för att det är inte där Juventus som man har vant sig att se. Jag vet inte vad det var. De kunde tappa 3-0-ledningen när det var en kvart kvar, och det såg bara rörigt ut och spelarna såg röriga ut, och den här Sarri-fotbollen som alla har berömt så mycket, jag förstår inte riktigt vad det var faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så att jag såg tidigt att det här kommer inte bli bra.
Tror du mycket av felet ligger på Sarri eller på klubbledningen, eller var det kombinationen Sarri-Juventus, kanske just under den här säsongen med det material han fick?
Vi har pratat förut idag om det här med klubbledningar som inte har koll. De som bestämmer mest, de vet minst. Det är helt otroligt egentligen. Att i Juventus handlar det om att vinna. Inte så mycket med vita nästukar om de inte spelar bra. Jag har ju varit på nya arenan när de har vunnit med knappa segrar. Och alla är jätteglada ändå. De bryr sig inte om det blir 1-0 mot Lecce eller om det blir 10-0 mot Lecce. Det är 3 poäng som ska in på kontot och det ska se stabilt ut. Det är där man är nöjd med när man håller på Juventus. Det här var ju något som liksom sorts att de varit förälskade i att han, vad han hade gjort med Napoli och sådär. Men det är ju inte Juventus, och det vart virrigt. Det såg ut som att spelarna inte trodde på det, och framförallt att de inte kunde stänga ner matcher. Det har man ju aldrig sett förut. Så att det här får klubbledningen ta på sig. Det är inte Sarris fel. Han spelar den fotbollen han tror på, men det är absolut inte Juventus fotboll.
Det sades ju att Pavel Nedved och Paratici ville få tillbaka Allegri redan inför förra säsongen, eller Antonio Conte då var aktuell, om man inte då förlängde med Allegri, vilket man till slut inte gjorde, utan att det här landade på Andrea Agnelli, och att Agnelli vill internationalisera Juventus, plocka ut någonting mer ur Juventus än det man har fått se de senaste åren, även spelmässigt. Och då landade valet på Sarri, och att Pep Guardiola är liksom den stora drömmen om ett år. Hur ser du på det då, som om vi säger det ur Juventus supporterperspektiv, Alec?
Ja, men det är nästan så att de liksom bara bockar av ligan varje år. Den är inga problem. Den vinner de hela tiden. Utan det är ju Champions League som är det stora hindret för dem, som har kommit till finalen men inte riktigt fått till det, och det är det som läggs fokus på. Så att den stora egentligen inställningen är ju att man ska vinna Champions League. Och där har man inte varit riktigt nära ändå, tycker jag. Trots finaler så har de inte riktigt fått till det då. Och det är klart att de har en dröm av att ha en stor tränare då som kommer in och kan lyckas med de här sakerna. Jag är inte så säker på att det är Pirlo. Men att det är ju där som jag tror att det ställer till det för dem. De satsar för mycket på Champions League. Jag tror att om du liksom bygger laget ordentligt så kan det bli succé i Champions League, men ha ett mer stabilt lag även internt då, även om det är väldigt få matcher som är en utmaning för dem.
Vilket du ser tillbaka på det Sarri presterade i klubben, hur lämnar han den här klubben nu, och hur är hans renommé med det där året med Juventus?
Självklart ett misslyckat år, även fast de vinner Scudetton. Så tror jag han själv ändå till viss del ser på det, och utifrån också. Men jag tror att, precis som vi pratar om här, att det är klubbledningen främst som får ta på sig att det inte fungerade. Så att jag tror att han som tränare, han kommer kunna få nya uppdrag och försöka få jobb igen. Kanske inte allra högst upp direkt, men jag tror inte att han har liksom bränt sig som tränare på det sättet ändå, med tanke på hur det såg ut. Det var svårt för honom att få Juventus att göra det här, och som du säger, det är inte Juventus stil att spela på det här sättet, och han hade inte de typen av spelarna han hade i Napoli heller. Cristiano Ronaldo är ingen spelare som egentligen passar i ett Sarri-lag, och då ändrade han istället och byggde kring honom, vilket i efterhand också var nog rätt, för det var han också som bar laget till Scudetton. Så att han fick kompromissa för mycket, och jag tycker inte heller han hade riktigt materialet för det. Jag tycker att det är mer förvånande att Sarri fick jobbet från början än att han får gå.
Alec, och nu står Andrea Pirlo där som huvudtränare i Juventus. Hur såg du på den utnämningen?
Att det är romantiskt och förvånande också, för att jag tror att ett, han är nog ganska billig, och de betalar ju inte lite pengar till Sarri nu för att han får gå efter ett år. Så lite där tror jag, samtidigt som de hoppas att han kanske är en Zidane-typ som kan spelarna, som kan Juventus och ska förhoppningsvis få till det på det sättet som de vill då. Men det här är ett riktigt långskott som jag hoppas att det blir bra, men jag är väldigt tveksam.
Du som tränat lag länge, Alec, att bara hoppa in utan någon som helst tränarerfarenhet, för det hade ju trots allt Zidane och Pep Guardiola. Det här är ju lite grann av vad man säger en Seedorf-lösning i Milan, att man då kommer i princip rakt in i en klubb från semestern. Hur kommer Pirlo uppleva det första tiden med spelare som Ronaldo och kompani?
Alltså han har nog respekt för, på grund av sitt namn i början här nu. Så det är ju otroligt viktigt att han har bra coacher. Därför att det är nog inte han som sätter ihop träningarna på det sättet som de normala tränare gör. Utan coacherna kommer vara extremt, extremt viktiga. Och det är det som är liksom hans förhoppning, tror jag, att det där funkar. För då kan han växa in i det lite sen. Han har en spelidé, han vet nog vilka spelare han vill ha. Han har varit ganska hård och tagit bort en del spelare som gärna ville vara kvar. Men som han sa direkt att det går inte, ni får dra härifrån. Och han har nog en tydlig bild på vilka han vill ha in och så vidare. Men just på tränings, på fältet så får han lägga en otrolig kraft på att hitta bra coacher. För att man gör så mycket misstag första året man är tränare, så det är helt sjukt. Och det är fullt upp med allt annat. Och ska du då också göra träningar så är det tufft. Så att jag tror de här coacherna kommer vara hans tunga på vågen.
Igor Tudor blir väl den som tränar försvarslinjen framför allt. Och den måste ju verkligen sättas efter förra året med många tappade ledningar, som du var inne på, Alec. Vad är det för misstag du är ute efter som Pirlo förmodligen kommer göra här första året?
Speciellt han som har liksom levt på ett speluppfattning och hans förmåga att läsa av saker. Att det är lätt att man vill förändra alldeles för mycket och... speciellt de här spelarna som har varit otroligt, otroligt bra in i mitt fält där. Vi tänker på Platini och vi tänker på många av de här spelarna som inte lyckas som tränare. De kan ju inte förstå varför inte en spelare vänder upp och slår den här högerutsidan, krossen dit bort. Och tycker att det är jätteenkelt. Men hur lär man ut det? Och hur får man dem att förstå vad man menar? Det är mycket, mycket svårare än det är att spela för såna här genier. Så att Zidane har gjort det så här bra, det är jätteimponerande. Men frågan är då, har Pirlo där? För att mycket av det som han var ju att han i sin liksom inlevelse i spelet löste mycket problem. Men det kan man inte göra som tränare. Det handlar om långsiktighet, det handlar om att ibland kan det ta upp till 2-3 månader att få en förändring och sitta på plats. Och det är frågan om han har det tålamodet.
Av det du uppfattat här nu då, Vicky, av allt det vi läst om Andrea Pirlo och hans visioner för årets Juventus, vad har vi att förvänta oss där ute rent spelmässigt?
Nej, som sagt, när han pratade så vill han ha ett stort bollinnehav, och i försvarsspel så vill han ha en snabb återerövring. Så att det är det vi kan vänta oss, och det låter ju lite Sarri om man liksom ska dra det lite enkelt, så att... Ja, vi får väl se. Jag tror som sagt att han kanske inte har de allra tydligaste idéerna, utan han kommer nog jobba med att försöka hitta roller som passar det spelarmaterialet han har och utveckla det därifrån, få ut så mycket som möjligt av spelarna. Jag tror inte att vi kommer få se några taktiska eller tekniska liksom innovationer här från Pirlo. Det är inte känslan, utan få spelarna att må bra, få dem att prestera på sin liksom högsta nivå och få ut mycket av varje spelare. Det är det jag förväntar mig. Han har pratat om lite olika spelsätt dessutom, så att det kommer nog ta ett tag innan det sätter sig. Sen är jag lite fundersam på hans ledar liksom egenskaper. Alltså, han är ingen naturlig auktoritär person, upplever inte jag honom som, utan läser man hans bok och så här, han är lite skojare och en person som folk har respekt för, men en naturlig ledare, jag vet inte riktigt om han har det. Det återstår ju att se. Men jag tror att han får sina spelare att trivas. Det tror jag han har. Men just den här... Han kommer ju dessutom vara ledare för sina gamla kompisar. Buffon, Chiellini, som han är väldigt nära. Nu ska han leda dem. Så att det är en stor utmaning på många sätt.
Ja, verkligen.
Ja, det här blir ju Tudor. Det blir Tudors roll, tror jag. Därför att jag tror han kommer vara lite skön, som du sa där, och hänga lite med dem och försöka liksom att liksom känna av stämningen. Men det är Tudor som får sätta ner foten, om man säger så. Ja. Så att det gäller bara att hitta att man, en motpol till den man är oftast. Och jag tror att det här blir perfekt med Tudor.
Okej, ni är lite inne på Andrea Pirlos personlighet här. Han är väl en underskattad vinnarskalle, men jag har ju också fått vara med runt träningar så där när Andrea Pirlo är med, och han skriver ju också i sin bok att han inte gillar att värma upp, och han lever lite i sitt egen lilla värld, Pirlo, känns det som. Nu ska han entusiasmera ett helt gäng, och känslan när man följer, både när man läser hans bok eller följer hans Instagram, så är det ju en kille som smyger runt, händerna i fickorna, ganska lugn, inte så yviga rörelser. Hur ska han få med sig i den här gruppen, Alec?
Nej, det är som jag säger. De här coacherna kommer få göra ett jättejobb, alltså, för han är inte en sån. Och det viktigaste är väl att han inte försöker vara den han inte är. För det kommer ju folk se igenom på en gång. Och speciellt då Chiellini och de som har sett han förut. Det kommer ju bara garva. Utan det är bättre kanske att säga så här. Ja, ni vet ju hur jag var. Jag gillar inte att värma upp och så. Men det är viktigt. Och nu ska vi göra det. Och nu gör de här två killarna där och så. Så att vara sig själv. Det är det viktigaste. Men också det svåraste som tränare. Men som sagt. Han är en livsnjutare precis som du, Jesper. Så att det gäller för han att få de här coacherna, som jag säger, fortsätter tjata om det. De får ju göra ett jättejobb, det är jag helt säker på.
Mm. Och så Vicky, så ska han implementera den gode Ronaldo i det här laget. Sarri försökte, det såg väl aldrig riktigt lyckat ut, även om Ronaldo gjorde väldigt, väldigt mycket mål föregående säsong. Och när Ronaldo spelar så är känslan lite grann, tycker jag åtminstone, att Ronaldo spelar som Ronaldo vill. Och då är det övriga 10 då, eller övriga 9 där ute som Pirlo får styra med. För Ronaldo spelar ju på sitt sätt, håller du med?
Ja, det gör jag, och speciellt mot Sarris system. Och då var det ju att Sarri fick anpassa sig. För som sagt, Ronaldo var den största personen i det omklädningsrummet ändå. Så att det finns ju absolut sanning i det. Jag tror inte att Pirlo kommer försöka förändra Ronaldo eller sätta för hårda tyglar runt honom, utan jag tror Pirlo också kommer låta honom spela på sitt sätt och mer anpassa spel efter honom än vad Sarri gjorde i början. För det var ju faktiskt en liten konflikt där mellan Sarri och Ronaldo ett tag, när han bytte ut Ronaldo och bänkade honom och så vidare. Så att, jag tror inte Pirlo kommer gå den vägen, jag tror han undviker den konflikten.
Mm. Och det allra mest spännande för oss svenskar skulle jag vilja säga är att vi nu äntligen har en ung svensk som mycket väl kan bli en av världens bästa spelare, som gick till Juventus för dyra pengar från Atalanta, även om han spelade då utlånat för Parma förra säsongen, Dejan Kulusevski. Och följer man inför rapporterna den här säsongen, inför säsongen, så är det Ronaldo, Dybala och Dejan som ska göra det framåt för Juve. Hur ser du på Dejan och hans utmaning då, Alec, inför den här säsongen?
Ja, men för det första gjorde en otrolig säsong förra året, som jag tycker är, man kan aldrig prata nog om det. Han är otroligt bra hela tiden. Och sen för att vara i sån här miljö, det här är väl det enda laget man kan verkligen säga det här med att det sitter i väggarna och var vinnare. För att annars brukar det oftast vara människorna som är vinnarna när man är på alla andra ställen. Malmö har till exempel inte vunnit på hur länge som helst nu. Så sitter det dåligt i väggarna, så kan man säga. Men Juventus vinner nästan alltid. Och bara för att vara i den miljön kommer göra att han blir hur bra som helst. Men sen är Juventus lite så här. Man köper det likt och så tänker man att han ska det här året bara sitta och lära sig. Det är inte alls mer att han ska spela så mycket som han gjorde den här säsongen egentligen. Så det här blir också utmaningen. Hur mycket kommer han få spela? Och vilket förtroende får han? Och de här sakerna. Men att bara vara i den här miljön kommer göra han till ruggigt, ruggigt bra. Och förhoppningsvis för Juventus så går det med långt i kupper och sådana saker. Så att det kommer bli många matcher. Men det kommer ju inte vara så att han spelar varje match. Och där får man på något sätt bara lära sig i Juventus.
Och Vicky, det här är en spelare, Dejan, som kan spela i så många olika roller. Han spelade som liksom utpräglad tia i Atalantas ungdomslag som trekvartista. Han var cementerad högerytter i ett 4-3-3 i Parma. Han ska spela högerytter i 4-4-2 i det svenska landslaget. Men han funkar också som mezzala. Han skulle kunna spela centralt på 3-manna-mittfält eller 5-manna-mittfält. Och till och med som utpräglad anfallare. Hur ser du på hans roll som det ser ut just nu i det här laget?
Nu i träningsmatchen här i veckan mot Nuvaro var med 5-0. Då spelade han anfallare tillsammans med Ronaldo i ett 3-5-2. Så att det var inte den rollen jag hade förväntat mig. Men det kan ju bero på att Dybala är borta. Man letar ju efter en ny nia också, så att det kan ju vara tillfälligt. Jag tycker han är allra bäst rättvänd, så att jag ser han hellre i en offensiv mittfältsroll eller ja, en ytterforward där han kan ja, få med sig bollen i fart och ta med sig istället för en anfallare som möter mer kring Ronaldo. Det är nog inte den som passar han bäst, men anpassas den rollen efter han så tror jag han på sikt kan bli bra som en anfallare. Jag tror inte riktigt vi vet vart hans optimala position är än. Men en offensiv mittfältsroll, om det är centralt eller kant, det tror jag skulle funka på både och. Eftersom han kliver in väldigt mycket i banan från sin kant.
Sett till hans karriär så är han i Juventus 3 år tidigare än vad exempelvis Zlatan Ibrahimovic var. Om man tittar på deras respektive ålder, Alec. Var är taket för Dejan Kulusevski? Hur långt kan han nå av den potential, tycker du, som du har fått se honom så här långt?
Och det finns inget stopp egentligen. Han har en otroligt bra kropp tycker jag. Alltså den kraftfull, den biter verkligen när han driver med bollen. Jobbar hårt. Är liksom utvecklad i kroppen redan nu. Det var ju inte Zlatan när han kom till Juventus. Utan där fick ju han jobba hårt och jobba med sina avslut. För att sen bli den spelare han blev. Dejan ligger före Zlatan om man ser på just de bitarna. Sen gäller det här med psyket och klara av den här pressen som är i Juventus och runt det här också. Men han har alla förutsättningar att bli absolut den bland de absolut bästa i många, många år.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
That's it.
Om vi tittar i övrigt på lagbygget då, det finns ju lite andra intressanta namn som kommer in. Jag tyckte de låg lite risky till åldersmässigt under fjolårssäsongen. Nu har ju Pirlo gjort sig av med Higuain och så har han sett till att släppa Pjanic, får in Arthur istället som är mycket yngre. Det ser ut att bli ett relativt ungt mittfält med kanske Rabiot och Bentancur. Men då frågar jag dig, Vicky, är det här ett Scudetto-mittfält?
Det tror jag faktiskt att det kan vara. Jag tycker Bentancur var otroligt bra förra säsongen. Så att han håller absolut den klassen för att spela och ta hem Scudetton. Artur har jag sett ganska lite av personligen, så jag ska inte säga för mycket om honom. Men också en spelare som ska gå in och kunna göra det i ligan. Däremot där bakom så är det ju tunt. Och man sitter på Ramsey och Khedira som inte har presterat och de har höga löner. Så att jag tror man behöver in en till mittfältare av lite högre klass för att verkligen kunna konkurrera både i ligan och i Champions League. Men till ligatiteln tror jag att det räcker. Det tror jag. Och Bentancur är en spelare som har utvecklats för varje säsong. Så kan han fortsätta i den riktningen så... Jag ser han som etta på det här mittfältet just nu. Den första som sätts i startelvan.
Hur ser du på mittfältet, Alec?
Ja, det var lite, det är liksom som du säger, när man säger laget så är det inte så att man jublar, alltså det var ju inte så här jättekul när man tittar på dem ibland för att det låter som att det ska vara så bra, men det var inte så bra. Det saknas lite sådana här spelare som kan bryta mönstret och när Matteo Di och Ramsey och sådana här hårt jobbande springer runt så liksom det är inte det man vill se bara, utan man vill ju ha några sådana här lucköppnare som slår lite härliga bollar och sånt, och det kanske att Bentancur kan fortsätta så. Benadeschi alldeles för ojämn. Sen får vi se den här Weston McKennie, vad han kan bidra egentligen också. Så då. Men att där tycker jag ju framförallt att det saknas en riktigt kliver in och liksom som en etta. Och där tycker jag inte att det finns just nu, utan det är mest hårt jobbande.
Och Vicky, vad är de ute efter när de jagar ett? Edin Dzeko, den gamle bosniska farbrorn, och två, Luis Suarez, för att båda är fortfarande aktuella. Dzeko har ju ett väldigt starkt namn i Italien, ska ju sägas, efter åren med Roma. Han är ju deras viktigaste spelare, varit i flera år. Men det är en gammal herre och det är en spelare som knappast utvecklas och som är en, om inte enkel typ, så något åt hållet där Mandzukic var tidigare.
Ja, alltså, jag är lite förvånad att man går... Alltså, Suárez är en annan liksom, nivå, tror jag ändå. Jag tror han skulle kunna komma in och bidra mycket, men just Dzeko är jag lite förvånad med tanke på hans ålder och så. Och jag ser han... Jag tycker inte Dzeko riktigt är en utpräglad nia på det sättet. Han är både en nia och en tia i sin spelstil, tycker jag. Och just i Juventus så ser jag mer att man behöver en tydlig nia som är liksom sylvas i boxen. Och det tycker inte jag Dzeko alltid är. Han är lite för ojämn. Vissa säsonger gör han väldigt mycket mål och vissa inte alls. Men alltid väldigt delaktig i spelet. Men där har Juventus en Dybala som ska gå ner och delta mer. Så att, jag är lite förvånad att man går efter Dzeko här. En jättebra fotbollsspelare, som du säger. Alltså, han är ju otroligt viktig för Roma. Så skulle Roma förlora honom så är det ett jätte avräck. Men förvånande, jag hoppas för Juventus skull att de går mer på Suárez i det här läget. Är också ett större namn och jag tycker hans liksom, spelstil rimmar bättre mot det man söker här.
Kan du förstå den här värvningen om den blir av, Alec? Dzeko?
Ja, det kan jag. Men då är det som en tredje forward utav två. När man kör fast, när man behöver trycka ner, när man behöver få in bollarna lite som Matsuki var, som du sa. Då tror jag på det. Men det jag saknade i år och som jag saknar, det är farten. Alltså det blir liksom inga överraskningsgrejer, utan det måste alltid spela långsamt för att få med alla. Och då är han ett alternativ. Men jag skulle önska att man gick på lite mer fart. Och jag hade ju älskat om de kunde behålla Douglas Costa, få han skadefri. Jag gillar det jättemycket. Så har vi Dejan på det. Och det är fart jag gillar. Jag skulle vilja att de gick med på det. Men om de nu ska få med alla i sitt uppbyggnad och liksom Ronaldo inte så här svinpig längre så där också, så är det ju tungt när de här bollarna börjar vina in i straffområdet och hålla ordning både på Ronaldo och på honom. Det kan bli riktigt tufft, men som ett alternativ bara då.
Vi vet ju vad vi fick, Alec, av Juventus på Lippis tid, och även när Conte kom tillbaka gjorde de till vinnare igen. Samma sak med Allegri. Vart är enligt dig klubben på väg just nu?
Jag säger att de har fel fokus. Jag tycker de fokuserar alldeles för mycket på Champions League. Jag tycker att det här året var ju... De vinner ju ligan bara för att Lazio liksom bryter sin förtrollning, kan man säga. De var ruggigt bra när coronan kommer och att Inter är ingen vinnarlag. Det är därför de vinner det här året. För det här året kunde de ha förlorat mycket väl. Och jag tycker, som du säger, det är gammalt lag. De behöver förändra, de behöver föryngra och liksom kanske fightas i ligan på ett annat sätt än att bara ha fokus på att köpa färdiga spelare för att någon gång lyckas i Champions League. Så fokuset där skulle jag vilja att de förändrar lite.
Vad tycker du, Vicky? Vart är Juventus på väg med sin satsning?
Jag håller helt med i det här Champions League-fokuset som har varit för stort, och jag tycker att mycket fokus har varit att bli en, liksom, en global klubb där man vill spela på ett visst sätt. Jag tror att att locka kidsen att köpa tröjor och att man ska bli så globala, och därför vill man spela på ett annat sätt med Sarri. Jag tror att har du stora namn som Dybala och så här, då lockar du den typen av marknad i alla fall, oavsett vilket spel de bjuder på. Och lag som vinner, de får fans. Så att släppa det där attraktiva spelet man pratar om, utan återgå till vad som har gjort Juventus framgångsrika tidigare. Och då tror jag att man behöver köpa spelare som är på väg uppåt i karriären, som är mer löpstarka. Där är Kulusevski liksom en perfekt värvning. Och på det sättet få ny energi och liksom ta nästa steg. För jag tror inte att genom att fortsätta i samma hjulspår nu som man har gjort i flera säsonger för att vinna Champions League, det fungerar inte, utan det måste till något nytt, ny energi till truppen, tror jag.
Av det vi ser idag då, det är väldigt svårt att sia såklart, men var slutar den här säsongen för Juventus, Alec? Vem sitter på tränarbänken? Hur ser det ut när vi läser av tabellen, och hur ser det ut för Juventus i Champions League kommande säsong, tror du?
Då tror jag att de alltid som vanligt vinner, för det bara är så. Det blir 10:e året i rad i så fall. Jag tror att de kan gå till kvartsfinal i Champions League, där ryker de, och final i italienska cupen kanske. Så ett ganska normalt år då.
Vicky?
Ja, jag tror också att de tar ligatiteln, för jag tycker fortfarande att de har den starkaste truppen. Men jag i Champions League, jag tycker inte de är redo. Då behöver de ha in en klassmittfältare och en riktigt stark anfallare som levererar om de ska ha chanserna där igen. Och sen, som sagt, vi har pratat om det. Pirlo är ett jättefrågetecken. Men om vi utgår för att han presterar på en okej nivå så tror jag att det blir ligatiteln. Men Champions League, jag ser inget som talar för att det ska bli den titeln i år. Det tror jag inte.
Ytterbackar säger också Jesper, ytterbackar säger jag, för att alltså Sandro är, det är inte tillräckligt bra, och även Cuadrado, det är kul att se när de springer där uppe, men de kan inte försvara, och då har du Chiellini och Bonucci. Frågan är ju liksom hur länge orkar de? De orkar hur länge som helst, men försvara liksom själva, för att de här andra två, det är sorgligt att se i vissa matcher tycker jag, just försvarsmässigt. Så ytterbackar eller vingar då, beroende på hur de tänker spela, det är ju, måste vara prioritet ett, för att där de har nu, det räcker ingenting.
Det är ju det är ganska många klubbar där bakom som har drömmar om att utmana Juventus och börja tro på det nu. Jag tänker på Inter som var en poäng bakom, men nu även Lazio, Atalanta till och med, Milan och Napoli som var där och sniffade tidigare. Det är alltså i princip fem utmanarlag. Är det någon som kan kriga ner Juventus eller åtminstone vara med i 30-35 omgångar den här säsongen?
Jag tycker ändå att Inter är de som är närmast, som jag tror har störst chans att ta den där titeln från Juventus. Men och de andra projekten, de känns lite mer, det är svårt att värdera. Milan känns ju väldigt spännande, men jag tror att de har en bit kvar till Inter och Juventus ändå. Lazio, ja, de har för tunn trupp och det har inte värvats tillräckligt. De behöver ny energi och de ska orka upp på den där nivån igen, tror jag. Napoli är också spännande, lite oskrivet som Milan tycker jag. Men jag ser ändå Inter som den stora utmanaren. Det gör jag. De har en startelva som verkligen kan konkurrera med Juventus.
Ja, men det är ingen vinnarkultur där borta, Vicky. Så det där tycker jag är svinskönt. För det bara snackas hela tiden. Nästa år, då jävlar, heter det ju liksom varje säsong. Och det blir ingenting. Och i år hade de ju upp ett mål som jag ser över tanke på hur dåliga de var i Juventus. Och ändå klarar de det inte. De köper ju mycket gamla spelare från Premier League. Det känns som att han har kommit in på det där att det ska krigas och fightas och sådär. Inte säker på att det är rätt väg att gå. Det får vi väl se. Men jag tycker ju Lazio var överlägset bäst förra året, om jag ska vara ärlig. Fram till coronan definitivt. Och sen fick de ett litet hack i skivan. Och det håller med dig. De är lite för tunna kanske. Men får de till det där och inte är så åker på skador, då ser jag dem som största hotet faktiskt. För jag tycker de var ruggigt bra förra året och vann ju mot Juventus ganska enkelt i både kuppen då och i serien där. Så att för mig är nog Lazio som är största utmanaren.
Hur ser ni på värvningen av Tonali i Milan då, blir min sista fråga innan vi avrundar.
Ett styrkebesked av Milan och Maldini som sportchef tycker jag först och främst. Det är en spelare som har ryktat att många vill ha, men nu på slutet vet man ju inte. Det verkar som Milan fick ganska ensamma gå och plocka honom. Han ville ju till Milan också. Men det är ju precis den typen av spelare som Milan behöver värva. Unga, lovande, som ändå har den kvaliteten att de redan kan gå in och göra skillnad och bygga vidare på det. Så att jag tror han kommer vara viktig på Milans mittfält och behöver kanske lite tid att komma in i det nu i början, men jag tror att man har gjort ett jättekap där.
Jag tror att det vart bara Milan som ville ha honom, därför att Conte vill ha äldre spelare, såg inte det här projektet att de har tid att vänta, så att jag tror att han pratar bort honom, vill inte ha med honom, han är för ung, han är inte klar, utan han går på äldre spelare som ska vara klara, de ska vinna så fort som möjligt, det är hans mål. Så att han gjorde rätt som gick till Milan, och det kommer ta ett par säsonger innan han blir så bra som vi tror att han är, men det är perfekt miljö för honom.
På söndag kväll kickar Juventus säsong igång och enligt förhandsrapporterna startar Dejan Kulusevski tillsammans med Paulo Dybala och Cristiano Ronaldo. Det är Albin Ekdal och hans Sampdoria som gästar upp i Turin, och förhoppningsvis hörs vi då i C-more. Till dess, alla prossima!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.